Hej, här kommer en hilsen från Sverige och podden Bonus.
Martin, vad gör du?
Jag hälsar alla våra lyssnare i vårt grannland Norge.
Alltså, men du kan inte prata norska. Du låter ju inte ens som Skavlan som har något slags svenska, men det
jag
är ännu
värre. Men jag har hört att vi har kämpegöj med lyssnare just i Norge. Vi är på plats 167 på topplisten.
Det där går inte, Martin.
Och vi har faktiskt även varit med i den kända tidningen Nettavisen.no.
Nej, jag är helt mållös.
Menar du bokmål? Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy. Hej och välkomna till avsnitt 183 av Bonuspappan och
Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnejd.
Dagstidningen som skriver allt om Halland och vad vi hallänningar gör och inte gör, kan man ju säga.
Och dagstidningen som har ett allsvenskt lag klart, nämligen Varbergs Boys, och kan få sitt andra lag, nämligen Falkenbergs FF. Nu är det bara en omgång kvar och IFK Göteborg krossade Östersund på bortaplan och klarade nytt kontrakt, så jag är ju glad.
Ja, det var ju sjukt typiskt att nu när vi har kunnat se många allsvenska matcher på nära håll så har vi inte kunnat se en enda den här säsongen.
Nej, vi får hoppas på nästa säsong istället när det då är Boys och FFF här och IFK och Häcken i Göteborg. Och sen Ellos, som du brukar kalla Älvsborg i Borås.
Skulle jag aldrig göra.
Och sen kan man ju även åka ner till Helsingborg och Malmö. Tar inte mer än 2 timmar ungefär härifrån.
Jag känner att jag har abstinens. Jag har inte fått beträda Friends Arena på hela säsongen. Jag är i sorg.
Men är det inte Råsunda ändå som gäller?
Men Råsunda har man alltid med sig i hjärtat. Aha. Friends måste man ändå liksom gå på för att känna känslan.
Ja, och AIK inledde ju riktigt dåligt. Men sen hade de, tror jag, på 9 omgångar, 6 vinster och 3 oavgjorda. Och då hoppar de upp till mitten av tabellen i alla fall.
Jag har ju gått sån här kurs nu och man ska liksom försöka hålla kvar sina lyssnare de första 5 minuterna. Det känns som att vi har lite missat det här med att vi är en podd om bonusfamiljer genom att vi har pratat sport hela de första 2-3 minuterna.
Då går vi vidare och säger att vi har en härlig intervju idag med en bonuspappa som även är biologisk pappa och en bonusdotter till honom.
Som även är biologisk dotter till någon.
Och hon är även då biologisk mamma själv och separerad.
Man är ju alltid biologisk dotter till någon. Mm. Det finns ju ingen som inte är biologisk dotter till någon.
Nej, det hade varit väldigt konstigt.
Det skulle vara en son i så fall.
Om båda föräldrarna var i ett provrör.
Det kommer någon gång, jag lovar.
Men man är ju ändå biologisk förälder då.
Man är kanske biologiskt nedbrytbar, om inte annat.
Ja, det är alltså den för oss kända trubaduren Kalle Karlsson i Lejet här i Varberg och hans bonusdotter Lis som vi pratar med om hur det var när han blev bonuspappa i familjen och hur de har haft det sen, bland annat när de var på turné i USA och Kalle skulle presentera bandet som bestod av många olika släktingar och bland annat på gitarr hans exfrus nya man.
Spännande. Mm. Och jag kan ju nämna att Liz är min hårfrisör.
Just det. Men först ska vi väl prata lite om veckan som har gått.
Ja, det har ju varit pappavecka. Och det vet jag enbart för att jag var tvungen att tänka efter den här veckan och kom fram till att det faktiskt är mammavecka. Och det har ju blivit riktigt svårt att veta vilken vecka det är. Jag tycker det blir svårare och svårare för varje vecka.
Ja, det började ju redan i april när vi började ha Helle, våran 10-åring, på heltid. Men sen har det ju blivit väldigt mycket svårare eftersom av de 2 döttrarna som går i gymnasiet så har den ena valt att komma hit och äta ibland men bo hos sin pappa. Och den andra har bosatt sig permanent i vårat vardagsrum.
Och sen har vi ju våran son och han har ju bosatt sig här och 50% hos sin flickvän, kan man säga. Så att vi och flickvännens föräldrar har ju delat vårdnad om ja, vår son, kan man säga.
Så är det faktiskt. Och som sagt, de dyker upp lite hur som helst och ibland får man laga mat till dem och ibland så kommer de ner själva.
Det är spännande nästan varje dag. Vi har ju fått en del brev om just det, hur man ska ställa sig till det här med att när barnen vill vara mer på det ena stället än det andra.
Mm.
Och vad tänker du då? Du är ju bonusförälder, du har ju inga biologiska barn själv. Hur känner du att du nu kanske då på sätt och vis har blivit berövad på den här barnfria tiden som många säger? Vi säger ju barnlösa, men många benämner det som barnfri tid.
Ja, men då kan jag ju mer tänka så här att hade jag blivit förälder när jag var 30, då hade jag ju haft väldigt mycket tid med barnen. Och nu då när jag blev bonuspappa när jag var 45, då ligger jag ju 15 år efter, så egentligen så har jag ju mycket tid att ta igen med barnen. Och jag ser ju det lite som beröm om någon faktiskt vill vara mer här hos oss än hos sin biologiska pappa. Om de har möjlighet att välja om pappan bor nära. För då gör jag ju någonting rätt i alla fall. Eller jag gör inte så mycket fel att jag liksom skrämmer iväg dem.
Men är det så du tycker att man ska tänka då som bonusförälder? För man känner att nu är det barn här hela tiden och jag får aldrig något lugn och ingen ro.
Ja, jag tycker att det verkar så på dem som är i vår ålder men kanske har lite äldre barn. Där de börjar flytta iväg. Då kanske det känns skönt första året eller så. Men sen så kan man ju börja sakna barnen också. Och det kan ju ibland bli till och med jobbigt för de vuxna i relationen. Att de har satsat så mycket på sin familj och sina barn att de kanske har glömt av sig själva. Och märker att det kanske inte är så lätt att hålla ihop.
Nu blir jag förvirrad här. Så att det är bra att barnen är mycket hos oss så att vi inte märker att vi egentligen har tröttnat på varandra.
Nej, men jag tror att det är lika bra att passa på att träffa barnen och liksom ha det här utbytet nu till exempel när de går i gymnasiet, för att sen så tror jag ändå att de kommer kanske att flytta iväg eller börja jobba eller att de träffar partners och då är inte vi så intressanta och då kan det bli svårt att få ha dem nära.
Mm. Vi hade ju en väldigt mysig kväll här i helgen när våra tonåringar faktiskt fick för sig att vara hemma en lördagkväll och spela spel med oss. Det var ju nästan chockerande, men det var nästan som ett heligt ögonblick.
Ja, det var en glad överraskning. Sånt gillar vi.
Någonting som är oheligt tycker jag är ditt skägg. Nu börjar det bli så att det känns som att jag lever tillsammans med en annan man. Det är ju både alltså lite spännande men också lite läskigt. Jag känner mig lite otrogen varje gång jag pussar på dig.
Ja, just det. Nu har det blivit så pass långt att det kanske inte är sticksigt på samma sätt och att det ändå ser ut som att jag vill ha skägg, fast det har jag egentligen aldrig velat, utan det var ju bara för att ni tyckte att jag skulle hänga med på det här No Shave November. Och idag när vi spelar in det så är det den sista november, så kanske ryker det här nu ikväll.
Kanske får vi se Martins haka igen, det är fantastiskt. För övrigt så har det ju inte hänt sådär jättemycket den här veckan. Det har varit lite turbulent i våran närmaste krets kan man säga, men jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det. Jag kan ju faktiskt säga att min provanställning inte blev förlängd. Så att jag får ju lite gå tillbaka till det yrke jag hade innan.
Ja, och det var ju framförallt att de inte har sagt någonting negativt under det här halvåret lite drygt. Så att det kändes ju väldigt överraskande och konstigt att liksom inte få någon förklaring så mycket som du har satsat och lagt ner och lärt dig och varit jätteduktig och fått mycket beröm.
Tack så mycket, jag får ju beröm av dig i alla fall. Nej, jag var ju ganska chockad, men jag är också nyfiken och spänd in på vad som kommer att komma. Det är alltid så att de här klyschorna som alla säger, de stämmer ju faktiskt, att om det stängs en dörr så öppnas det ett fönster någonstans. Om man tittar tillbaka så har det faktiskt alltid varit så. Så jag är inte orolig.
Nej, och så råkade det ju vara nu, just när då dagcentralerna stängdes där du jobbade ganska mycket, så öppnades det här fönstret då som kommunikatör.
Mm, så vi får se. Ni som följer oss flitigt, ni kommer ju att få reda på vad som händer med min yrkeskarriär här framöver.
Och sen din hemmakarriär som bagare och matlagare har ju tagit lite ny fart.
Precis, ni får jättegärna följa mitt nya Instagram där jag bara avhandlar det här med att baka socker- och mjölfritt. Och det heter Utan mjöl och socker med lite understreck emellan.
Mm.
Följ med där på Instagram.
Sen har vi ju våra gamla föräldrar som vi också tar om hand lite. Och nu senast så hade jag ju en härlig eftermiddag med min svärmor. Jag åkte och hämtade din mamma och åkte till frisören. Och sen efter det så fikade vi lite på ett konditori i närheten.
Mm. Vi fick ju ett annat brev från en lyssnare som berättade att hon hade varit på första adventslunch med sin svärmor. Och då kom ju både hon och jag fram till att det är ju faktiskt så att just den relationen är ju likadan i en bonusfamilj som i en kärnfamilj. Alltså du är ju inte mer eller mindre släkt med din svärmor. Det kan ju bara vara så att din svärmor är mormor eller farmor till något av dina bonusbarn. Det är väl det som är skillnaden kanske. Och kanske då inte är mormor eller farmor till något av dina barn om du nu råkar ha barn.
Nej, och jag tror faktiskt att det kan spela roll. För att det kan ju vara så då att din svärmor har biologiska barnbarn också. Och då kan det ju bli lite svårt att försöka behandla dem lika. Alltså barn som du har känt sedan de låg i magen. Och barn som du kanske känner när de är 5, 10, 15 år och framåt.
Och vi har väl avhandlat det i två avsnitt tidigare. Det här med att vara bonusmormor, bonusfarfar, bonusmorfar, bonusfarmor. Att man kanske inte kan ställa sådana här jättestora krav på att de ska liksom ha känslor för sina bonusbarnbarn. Men att man kan försöka eftersträva en viss sorts rättvisa. Och vill man då kanske ge sina biologiska barnbarn någonting mer så kan man göra det lite snyggt. Man kan sätta in pengar på deras konto som de får när de blir äldre. Vi har ju julen framför oss här till exempel, så kanske man inte ska köpa jättemycket julklappar till sina biologiska barnbarn och sen ge en stickad grytlapp till sitt bonusbarnbarn. Det är ju lite osnyggt tycker vi i alla fall.
Mm. Ni som vill kan scrolla tillbaka på Castbox där alla våra nu över 200 avsnitt finns och söka på Helene Andersson, Helene på Torsåsen som hon fortfarande kallas. Hon och även min pappa är med i ett avsnitt och pratar om hur det är då att vara bonusfarförälder eller morförälder. Och sen just när det gäller svärmorden så är det titeln på Moa Herngrens senaste bok. Och det gjorde vi ett avsnitt om där just den relationen då står i fokus.
Mm, det finns väl en hel del att avhandla där. Jag tror att om det är någon som har så här dåligt rykte bara genom sin titel så är det väl just svärmorden. Mm. Och även styvmorden har ju fått en sån lite negativ klang.
Mm. I vissa kretsar är det fortfarande det officiella är styvmamma och styvpappa.
Mm. Och det är ju också vad man lägger själv ner i det. En del tycker att det kan vara ganska provocerande det här med att säga just bonus. Att det ska vara ett krav att man ska vara någon slags bonus.
Mm. Och då tänker man ju då att man ska få lite mer än man betalar för. Och att det är något, alltid något positivt. Och då skulle man ju kunna säga extra förälder eller extra pappa. Det kanske skulle vara mer neutralt. Men det låter också lite tråkigt tycker jag.
Mm, men som bonuspappa så får man i alla fall betala extra mycket om man vill.
Ja, just det. Det vet jag. Det var väl redan Emma Knyckare som sa i något tidigt avsnitt när vi hade med henne allra första gången att hon har ett barn men betalar för tre eftersom hon har två bonusbarn.
Så kan det vara. Och hur mycket Kalle har betalat eller inte betalat, det vet vi inte. Men det vi vet är att här kommer nu intervjun.
Och missa inte avslutningen för då får ni höra en bit av en låt skriven på den lokala dialekten Lejesboa. Hej och välkomna Kalle och Lis.
Tack så mycket.
Tack.
Vi har alltså en bonuspappa och en bonusdotter i podden idag och vi är ju i Lejet utanför Varberg.
Det är vi.
Så det är välkomna hem till er själva höll jag på att säga, men hem till Kalle och Florens. Och du har väl kanske inte bott här då, Lis?
Utan
då
bodde Jo, det har jag, fast ja, det var nu för några månader sedan.
Ja, just det. Och jag tänkte jag ska börja helt från sidan bara för att kolla en grej. Om jag har förstått det rätt så här alltså. Kalle, du är gift med Florens.
Jag är gift med Florens.
Och hon är frisör.
Ja, hon är frisör, ja.
Ja. Och din bonusdotter jobbar...
Ja, jag är frisör.
Hon är också frisör. Och då undrar jag...
studio.
Vad kallar du det här som du har liksom på huvudet och
hår.
Så? Du låter dem inte liksom komma så nära så att de klipper av dig.
Det är väl att det är alldeles för nära. För att jag har pratat om detta nu. Jag tittar på min fru som sitter med här. Och vi har väl pratat om att vi ska klippa mitt hår i kanske 2 månader kanske.
Ja. Längre än någonsin nu alltså. Ja,
ja typ.
Ja, ja, men det är härligt.
Det har svårt för att bli av.
När träffades du och Florence första gången? Var det sent 80-tal någon gång?
Det kan man säga. Egentligen så, om man ska vara petnoga, så träffades vi som tonåringar i skolan.
Jaha, vad kul.
Men Florence var en sån där ouppnåelig ängel, liksom som, hon var ju otroligt vacker.
Ja, ja.
Och sen blev vi ett par 90.
Just det.
Ja. Mm.
Och då hade ni båda två barn med då, så att säga, sen tidigare, ja.
Jag hade Linda och Florence hade ju 3 barn då, Lisa och Jim och Kenny. Ja.
Mm. Och hur blev det då när ni flyttade ihop? Hann ni prata igenom någonting om att ja, men så här ska vi tänka eller så här ska vi dela upp det? Ja.
Nej.
Nej,
utan det gjorde vi inte, utan vi... Florence skrattar. Nej, vi tänkte nog inte... Jag landade in i ett förhållande som jag trivdes väldigt bra i, och jag kan nog inte säga att vi överhuvudtaget har någonsin diskuterat liksom vem som ska göra vad eller varför eller när, utan det har fallit sig naturligt hela vägen rätt igenom. Mm. Det har aldrig varit några problem. Alltså. Mm.
Och hur blev det för dig, Lis, då att det kom in en annan vuxen man som inte var din biologiska pappa?
Alltså jag tänkte inte så mycket på det heller. Det enda som vi pratade om innan också lite var ju bara såhär, yes, en syster.
Ja, just det. Ja.
Han var ganska ointressant.
Ja, just det. Linda var liksom viktigare, att du fick en 3 år yngre
herregud, ja.
Tjej med dig då.
Lika långt hår som jag hade. Ja. Det var.
Och hur blev det? Var det någon av er som bodde lite varannan vecka, eller hade ni mer att ni bodde oftast på samma ställe?
Vet du vad, jag kommer inte exakt ihåg. Jag kommer bara ihåg när Linda var hos oss, så var det så himla kul.
Mm.
Men jag har pratat med Lindas mamma efteråt. Så att hon var nog hos oss ganska ofta på helgen, för hennes mamma pratade ofta om måndagssyndromet.
Jaha.
Att det var ett problem, för då hade hon haft så kul på helgen.
Ja, ja, just det.
Men det är ingenting som jag kommer ihåg. Jag kommer bara ihåg att ja, vi ska ha samma kläder och samma frisyr, för vi är tvillingar.
Ja, vad gulligt, vad gulligt.
Mm. Ja, det var väldigt mysigt.
Hur förändrades din och Kalles relation? Du var 9 någonting sådär.
Mm.
Och sen så blev du ju tonåring till exempel.
Mm. Det är så himla kul, för att jag reflekterar aldrig så mycket över livet, utan jag har bara kul och kör på. Men det jag kommer ihåg, starka minnen som jag kommer ihåg, är att jag var väldigt, väldigt kort när jag gick på högstadiet. Och tyckte att det var skitjobbigt. Precis i början. Och då vet jag att de samtalen hade jag med Kalle.
Aha.
Och det hände andra otrevliga saker. Då var de samtalen också med Kalle.
Mm.
Så att det var fint att få en vuxen... Alltså min mamma har alltid varit... Det låter som att min mamma inte var där. Det var hon. Men jag vet inte om det var hans sätt att liksom kliva in i familjen och så här visa att jag bryr mig genuint. Säkert har min mamma lämnat plats för att göra det. Men jag kommer ihåg det väldigt starkt. Att så här, det gör ju ingenting att man är kort. Och du vet, man kan gömma sig på bättre ställen. Och du vet sådär. Det kommer jag ihåg starkt. Så det var fint.
Men det har jag upplevt också lite. Att det kan faktiskt vara en fördel. Att man då kanske inte är lika nära. Det är lite på gott och ont. Men att det kan kännas inte lika farligt att prata då med bonusföräldern. Mm-hmm. Och att man kan få ett annat typ av stöd. Man kan ha det som sin lilla grej vid sidan om på något sätt. Och minns du något av de här samtalen också, Kalle?
Jag vet inte vad jag ska säga egentligen. För jag har alltid haft de samtalen med alla mina vänner i alla sammanhang.
Mm, mm.
Så att även i vänskapskretsen när vi växte upp i raggasvängen, när vi var 13, 15, 17, så var det jag liksom som satt och samtalade och hade de här när det hade kört ihop sig relationer. Och så det här var inget som jag direkt överhuvudtaget tänkte på då och inte har tänkt på heller, utan det har fallit sig helt naturligt att jag har suttit i de samtalen. Och det har jag gjort med mina barn och med min fru och med mina föräldrar och egentligen med alla i alla relationer som jag hamnar i. Och sen har jag har väl ett genuint intresse i människor också, och vilket gör, och sen är jag genuint intresserad att lösa problem. Alltså oavsett om det är mopeden som inte går igång eller det är ett äktenskap som inte fungerar, liksom det ska lösas på något sätt. Alltså hur löser vi detta? Och det är väl någonting som genomgående har funnits med i bakgrunden i mitt liv hela vägen.
Blev det någon skillnad för dig? Då hade du ju varit tjejpappa så att säga. Du hade en dotter och så fick du en bonusdotter, men då fick du även bonussöner som var några år äldre. Blev det skillnad? Var det någonting som du fick tänka om, eller funkade de relationerna smidigt också?
Ja, smidigt var det ju inte alltid, men det var ingenting som jag funderade över, utan varje situation fick ges sitt utrymme och jag klev in när det behövdes liksom. Och däremellan kanske inte gjorde någonting. Eller?
Nej, men Jim var nog ganska utmanande där, det tror jag. Min äldsta storebror,
ja.
Han var ju ändå typ 14. När jag var 4 då, när ni separerade mamma, då kallade ju Jim till oss då, min storebror, bara så här: så att det var jag som var pappan i huset. Så det är klart, jag tror att det var lite ovan för honom att då kom det en annan man. Alltså han var inte så jävla nöjd och inte så jävla onöjd heller. Men det var liksom så här: behövs inte jag längre, nej.
Nej, men det var nog mer ovan för honom än vad det var för mig.
Ja, men det tror jag, alltså på riktigt.
Jag tror att för min del så som sagt var varje situation gav sitt och jag klev vidare i det. Jim var nog mer den som liksom kanske skulle ta hand om familjen.
Liksom, ja, han var ju pappa. Liksom.
Ja, precis. Mm. Och som du säger då, kanske fick en konkurrent, vilket jag då kanske inte upplevde och kanske heller inte direkt brydde mig om.
Men, och då var ju du, Kalle, var ju väldigt närvarande pappa och barnen bodde nästan bara här då, förstod jag det som. Och det måste ju vara en fördel. Då får ju ni en helt annan typ av relation än om man bor varannan vecka och liksom tänker så. Jag antar att det känns för dig som att du har två pappor egentligen.
Ja, men det gör det. Det var ganska coolt. Så här, min pappa jobbade utomlands och körde till Tyskland, Holland, Belgien liksom varje vecka. Och så var Kalle hemma. Så det var verkligen som att ha två papper. Och min pappa sa: jaha, är Linda där nu? Då köper jag godis till henne med denna vecka. Alltså, han blev liksom involverad i familjen med. De var väldigt bra på att göra det naturligt. Jag funderade alldeles här att det var konstigt att man har mamma, hennes man och min pappa. Det var liksom inte något konstigt.
Nej, och det är ju det som är så skönt också. Det märker man nu i skolan, att det är så många av barnen som har separerade föräldrar eller som lever i bonusfamilj. Så det är naturligt även då för mig som bara är bonusförälder, så reagerar inte de andra barnen, till exempel Helles kompisar, reagerar inte så mycket. De kan ofta säga: ah, Helle, nu är din pappa här. Och ibland så orkar hon förklara att nej, det är min bonuspappa. Annars så tänker inte hon på det. Ja, men det är ju Martin. Det är ju ändå,
ja. Men jag tror snarare, alltså jag upplever nästan att det nästan är mer idag tvärtom. Alltså att de som inte har fler föräldrar, att de hamnar lite grann udda. Så.
Ja, man kan bli förvånad. Oj, och särskilt om man hör någon då som: oj, har ni varit ihop sedan ni var 17 år liksom? Det är nästan omöjligt, kan man tycka. Alltså.
Ja.
Sen så förändrades kanske familjen lite då när eran gemensamma son Mikael, då föddes han efter ett antal år, ja?
93, ja.
Märkte du någon skillnad, Lise? Blev det ännu mer en familj? Eller hade du velat ha en till lilla syster, kanske?
Jag kan säga så här: kolik. Ja. För fan vad han skrek.
Och så blev han trummis. Han kanske skulle blivit sångare då.
Men det är han med.
Ja, han är ju sångare med.
Ja, just det. Ja.
Han blev ju också någonstans min lilla bebis. För, alltså det fattar mig. Min dotter skrek otroligt mycket också. Så det tror jag ju att barn gör tydligen. Men jag förstår ju verkligen min mamma bara, torsdag här. Helt ärligt, han är din. Så jag blev ju mamma typ tidigt, kände jag.
Mm.
Och det var ju ascoolt ändå att få uppleva så här, shit, en bebis liksom. Ja. Jag försökte lära honom allt. Jag bara såhär, prata inte lejesboa. Pluggade i Göteborg.
Men hade ni redan svetsats ihop och blivit som en bra bonusfamilj? Det kan ju ta 5, 6, 7 år egentligen. Men gick det snabbare eller hjälpte Mikael till där på något sätt?
Jag upplever helt enkelt bara att vi fick ett barn till. Alltså jag har nog... jag vet inte, men jag har inte haft någon känsla av att barna liksom inte är mina eller någon annans eller särskilt eller någonting, utan det är våra barn liksom. Och jag fick ju till och med viss kritik under en period att jag skulle typ göra lite mer för Linda när hon kom in i våran familj, så att säga.
Ja.
Och jag stod väl på den åsikten att det är den verklighet som vi lever i och det är den verklighet som Linda också får leva i, för att det är den familjen vi har och vi kan inte liksom förändra det för att Linda kommer.
Mm, mm.
Utan hon får liksom landa i den familjen som vi har och så ser det ut. Och det är klart att det blev annorlunda när Mikael föddes och växte upp. Men jag vet inte om relationerna sinsemellan förändrades direkt. Det var nog fortfarande våra barn, känner jag.
Och Linda hade lite mer sitt boende hos sin mamma och så åkte hon hit och så var hon här ibland, men inte sådär uppdelat varannan vecka.
Nej, nu eftersom detta kom på tal här när vi satt och fikade innan här, så började jag fundera på liksom hur uppdelningen var och hur ofta Linda... Och jag får nog ärligt säga att jag kommer inte riktigt ihåg. Utan hon kom när hon kom och hon åkte när hon åkte. Och det var liksom... hon var en del av familjen, men inte på heltid. Och jag vet faktiskt inte riktigt vad det var för uppdelning på det.
Och om man ser på hela den stora familjen då, vilka ingår där? Har det kommit in bonussyskon på då de andra föräldrarnas i deras familjer lite, och sen har det kommit barnbarn och sådär också väl?
Mm. Och jag har ju en dotter i alla fall.
Ja.
Linda har ju en son. Sen har ju Jim, min största bror, har ju en dotter.
Mm.
Så det är 3 barnbarn som har kommit.
Men din pappa fick inte fler barn eller bonusbarn eller?
Jo, men hans fru... hennes dotter bor i Australien och hennes son bodde då i Danmark. Så att det blev liksom ingen bonusfamilj på andra sidan.
Nej, de var lite för långt bort där kanske, ja.
Alltså pappa är mer så här, träffar man på jul, typ. Alltså på påsk. Alltså jag har aldrig tänkt så mycket på att vi aldrig sågs mer. Nej. Jag bara så här, men han är där. Det är typ så här, ringer jag, då är han här.
Ja.
Så han var liksom på armlängds avstånd, men vi bodde liksom aldrig där eller... Så ingen så här syskon gemenskap på hans sida, om man säger så. Nej, det hade vi inte.
Och på Evas sida, din exfru då?
Eva är ju i ett förhållande då med Peter, och Peter har ju barn. Och de träffar vi ju inte speciellt ofta, de barnen. Däremot så har vi ju alltså ett umgänge med både Eva och Peter, och det är ju en jädra röra egentligen, om man säger.
Ja, men
ni spelade ju mycket ihop medan ni var gifta. Och sen har ni fortsatt att ha det här musiken som sammanhållande. Och...
Som ett exempel så åkte vi ju alltså till Kalifornien för att hjälpa till med Svenska kyrkans 60-årsjubileum i utlandet.
Mm.
Och då var det ju Eva som organiserade upp det. Och då var det ju Eva, och så var det ju hennes man då Peter, och så var det ju Evas syskon, och Mikael var med. Och vi stod på scenen och spelade. Då skulle jag presentera bandet, och då blev det ju att jag presenterade alltså min fru som var med i kören, och min exfru som var med och spelade bas, Och min dotter som jag har tillsammans med min exfru som spelar piano och sjunger. Och min son som jag har med min nuvarande fru som sitter med och spelar trummor. Och så är det ju då min dåvarande frus nuvarande man som spelar gitarr. Liksom. Så att, och så är det ju ofta när vi träffas. Ja. Så att, och eftersom vi har fått normaliserat relation. Alltså det tog väl ett par år innan det blev ordning på det när jag och Eva skildes. Men sen har vi ju haft från och till så vi träffas och vi har, som du säger, vi har jobbat ihop och vi spelar tillsammans och så vidare. Och det förenklar ju det hela även för våra barn, för att de har ju aldrig känt att de liksom ska prioritera några föräldrar eller så, utan de har ju åkt dit de vill.
Mm. Och det har ju vissa experter som vi har pratat med i podden sagt, just att det viktigaste för barnen det är att de biologiska föräldrarna fortsätter att liksom ha någon slags respekt och kunna kommunicera utan liksom att det blir pajkastning eller lögner eller överdrifter eller sådär, utan att det liksom ska ändå rulla på även efter separationen.
Ja.
Men det är inte så lätt. Det är ju, det får man ju vara nöjd över att det funkar då.
Ja, jag vill lägga stoltheten åt sidan som Floran säger. Det är ju, tror jag, en väldigt stor del i just den processen.
Mm.
Helt klart.
Om ni tittar tillbaka, finns det någonting sådär som ni tänker att men det där skulle vi kanske gjort lite annorlunda eller sådär?
Alltså jag tycker inte det, om man ska veta. Eller? Alltså det var så himla naturligt. Det är precis som vilken kärnfamilj som helst. Alltså den här stjärnfamiljen, den är ju... Och det är lika naturligt för min dotter. Hon frågar ju till och med, alltså när hon var, jag kommer inte ihåg om hon var 4 eller 5. Så sitter hon med sin kompis och säger så här: du, vad heter din Kalle? Och hon bara, va? Och jag också, va? Och då tror, på riktigt, så tror min dotter ställa så här att man har en mamma, en pappa, en mormor, en morfar och en Kalle. Alltså, mammas man då. Alltså, så hon
trodde,
det, liksom, det ingår alltid en Kalle liksom. Och hennes kompis bara, va?
Ja, det var fint.
Det har liksom fallit så naturligt. Vi har inte diskuterat så mycket om hur det skulle varit eller hur det kunde vara, utan det är så här är det, hur vill ni ha mest kul? Alltså så är det, eller det är min upplevelse.
Ja, nej, men jag håller med dig lite grann att vi har nog inte hängt upp oss på detaljer på det viset, och vi har nog heller inte funderat på hur det ska vara.
Nej, precis. Det finns liksom inget rätt och fel, utan det är så här är det.
Ja.
Och det går bra. Alltså det är inte ens det, utan så här är det.
Ja.
Alltså då funderar man inte så mycket. Om man sitter och pratar med någon så här, oh, har du ångest? Eller hur skulle det varit bättre? Eller så här, då hade man ju säkert funderat. Men bara så här, det här är skitbra. Nu kör vi. Alltså, så här,
och då på den tiden så slapp man ju till exempel problem med om det var olika regler för skärmtid. När barnen var hos mamman eller pappan eller i de olika bonusfamiljerna. Eller i och för sig, det kan fortfarande vara att man diskuterar ekonomin då till exempel. Vad ska vi köpa gemensamt och vad ska vi, våran familj, betala själva? Behöver de ha dubbla uppsättningar med regnkläder eller ska de flytta med det? Eller, och kan de ha bara en cykel som de har båda veckorna och sånt där då? Men det har ju ni kanske också lite klarat er ifrån, just eftersom ni bodde nästan bara här då.
Ja, och sen framförallt så har vi nog klarat oss ifrån det, för att vi har nog tagit den ståndpunkten som jag sa innan, att när Linda bor hos oss så då får hon rätta in sig under den eller de reglerna. Jag vet inte om vi hade några regler, men
fick den familjekulturen
i den kulturen, ja. Eftersom hon var ensamt barn hos Eva och hon var i hela den här stora familjen när hon var hos oss, så blev det ju väldigt, väldigt skillnad i tillvaro för Linda. Och jag vet inte att vi någon gång har diskuterat detta överhuvudtaget, utan det fick Linda helt enkelt rätta in sig, och så här har vi det. Men för att gå tillbaka till detta, om det är någonting som man skulle vilja ändra i när man ser tillbaka, så det Det jag kan se, det är utifrån, alltså där jag är idag, nu går det inte att riktigt resonera så eftersom jag tog beslut utifrån helt andra förutsättningar då än vad jag hade gjort idag. Men när jag ser tillbaka på det så kunde jag varit lite mer lyhörd för vad Florens tyckte och tänkte.
Jaja.
Jag var och jag är väldigt fyrkantig och tillåter mig att vara det också just i det här med att... Jag har svårt för att gå och gissa vad folk tycker och tänker.
Mm, mm.
Så att ibland så höll väl Florens inne med information som jag kanske hade behövt fattat. Vilket jag inte gjorde. Men det är ju ingenting som man kan göra någonting åt. Men som svar på din fråga, så utifrån de förutsättningar jag har idag och när jag ser tillbaka på det så skulle jag kunna gjort det bättre. Mm. Det hade jag helt klart kunnat göra.
Mm. Och Lis, din familj nu, du har en dotter och är separerad från hennes pappa.
Mm.
Hur delar ni upp det? Har du liksom lärt dig någonting av att växa upp i en bonusfamilj? Eller känns det som alla situationer är liksom nya på sitt sätt så att man får hitta sina egna saker som funkar?
Vi bodde i USA när vi separerade.
Aha.
Och då var det så här att Stellas bästa kompis hade en mamma som var separerad. Och när vi berättade för Stella så här, ja, nu har vi separerat och när vi kommer hem till Sverige så kommer vi ha två olika boenden. Så säger hon, jaha, vem ska ha huset?
Ja, just det.
Ja, men det ska pappa ha. Jaha, var ska vi bo? Ja, det får vi se. Jag ska ha lila rum. Ja, okej. Okay. Och då så sa hon själv, jag vill ha det precis så som Maddie har det, för det är jättebra.
Mm.
Och det är lite annorlunda egentligen. Det funkar skitbra. Och då är det så här att hon är hos mig varje måndag, tisdag.
Uh-huh.
Och så är hon hos sin pappa varje onsdag, torsdag. Så varje vecka för henne måndag till torsdag ser exakt likadan ut. Just vilket hon det. Älskar. Och sen är det då varannan, fredag, lördag, söndag.
Mm.
Och det är fantastiskt i min värld också. För att i verkligheten då så är hon bara borta 5 dagar i sträck. Vilket är otroligt skönt för mig. För då är det så här, oh, måndag, tisdag är alltid min. Och det funkar jättebra om man kollar på den stora bilden arbetsmässigt också, så är det inte så här, åh gud, jag måste liksom jobba hjärnet den veckan hon inte är här och sen vara jättemycket ledig när hon är med mig, utan det blir liksom ett naturligt flöde. Så att det är så himla skönt när barnen är liksom typ smartare än en själv.
Ja, men det är en rolig uppdelning faktiskt, att, det tror jag skulle kunna funka för många.
Ja, det är otroligt bra. Mm. Alltså väldigt, väldigt bra funkar det. Och hon, jag vet inte om man kanske då omedvetet har lärt sig det så här, att det blir väldigt bra när barnen någonstans får vara med och bestämma själva. Samtidigt så känner jag, för jag har pratat med Linda då, Kalles dotter, ganska mycket, och hon bara, det var så jobbigt och alla valen hela tiden, ska jag välja att vara där, ska jag välja att vara där, nu blir hon ledsen, nu blir han ledsen. Och det kanske inte hon tog upp med dem, för ingen blev förmodligen ledsen, men i hennes hjärta så kände hon att jag vill inte att de ska känna att jag inte väljer dem.
Ja.
Så därför har jag då försökt att hålla strukturen som Stella valt från början, så att det inte blir olika val hela tiden. Mm. Men givetvis här, om hon och hennes pappa vill åka iväg en hel vecka någonstans så får de ju givetvis det. Och samma, alltså vi har det väldigt bra.
Mm.
Samtal. Det funkar hur bra som helst.
Klockan 4.
Jaha, ja,
då var det klart. Då var det dags att gå, Martin.
Ja, vi ska... Det var roligt. Det är sån
direkt från USA.
Lite som ett modernt gökdjur, helt enkelt.
Ja, kan man säga. Med olika fåglar.
Det var ingen av alla de 5 barnen som ville ha det.
Precis.
Jag tänkte, om du då, Lis, skulle träffa någon med barn, skulle du känna dig då liksom positiv just eftersom du har positiva egna erfarenheter av bonusfamiljen? Eller tycker du fortfarande att det skulle vara lättare att träffa någon utan barn?
Jag har inte ens tänkt på det faktiskt, utan jag lever så himla mycket i nuet, verkligen fortfarande. Jag tänker det som... kommer, det blir bra liksom. Mm. Sen om det är med barn eller utan barn, det blir perfekt.
Mm.
Och så på något sätt så tar man det då. Det är jättesvårt att föreställa sig en situation som inte finns, tycker jag.
Nej.
Så att, men jag är positiv
för livet. Och sen hur det blir, det är, jag har inte en aning.
Och vi tar med oss ditt tips där om att man faktiskt kan göra så att man har veckan, till exempel att måndag och tisdag ser likadan ut för barnen, kanske särskilt när de är lite mindre. Jag minns att Maria och hennes ex, som då är föräldrar till våran minsting Helle, när hon var 5-6 år när vi hade träffats, då hade de onsdagen var hon alltid hos Maria, tror jag det var, och torsdagen var hon alltid hos sin biologiska pappa. Så då hade man varje vecka i alla fall en dag som var likadan. Plus att då blev det också ett litet avbrott, så att det inte blev så många dagar i sträck innan man fick tillbaka henne då. Så. Ja, Kalle, vill du avsluta med något litet tips till andra bonusfamiljer där det kanske skaver lite, antingen i relationerna med exen eller med bonusbarnen och sådär?
Jag tror att om man har möjlighet att helt enkelt skrota stoltheten, så kommer man väldigt, väldigt långt.
Mm.
För den är i vägen 100% och till ingen som helst nytta.
Mm.
Lägger man stoltheten åt sidan, så kommer man, då kommer man vidare på ett betydligt bättre sätt, anser jag.
Mm. Ja, vad härligt. Sen så, om ni lyssnade riktigt noga, så nämndes det Lejesboa tidigare här, och det är ju den lokala dialekten här då i Träslövs läge i Lejet. Och jag vet att du har ju skrivit ett antal låtar på Lejesboa.
Mm.
Får jag överraska dig och be, kan vi få någon liten minut trudelutt på dialekt, så vi får uppleva den här ganska, ett unikt språk helt enkelt.
Ja.
Du får hämta gitarren också om du vill.
Ja, det behöver du förenkla ju i och för sig.
Ja.
Med skorna i näven, barfatt jag går i sonnen på Davids strand. Som en går mot sitt slut, danar i korta sig. En tänker på hindan ibland. När det var jommet i vannet och falka överallt, nu börjat att tryda för jag. Stånar i stånd, liar sig när, när det mot stranna jag gaur. Men än finns där happ om nära dag, när solsken och värme och däpp. Gatt att ha med sig när vinden drar, det känns i hejle min kropp. Ja, än finns där happ om nära dag, med solsken och värme och däpp. Det är gatt att ha med sig när vinden drar, det känns i hejle min kropp.
Tack så mycket och tack för eran härliga berättelse om eran bonusfamilj.
Ja, tack för det.
Mycket.
Tack ska du ha.
Tack snälla.
Ja, vi tackar Kalle och Lis och även Florence som var med vid bordet, även om hon kanske inte hördes i intervjun.
Mm. Undrar om hon gav sin dotter ett väldigt kort namn, för att hon själv har liksom ett ganska långt namn. Florence och så Liz.
Det pratade vi faktiskt inte om, men som du hörde så pratade vi om väldigt mycket annat. Och det var glädjande, tycker jag, att höra att det hade gått så bra för dem, att de hade känts som en familj utan att de egentligen behövde jobba så mycket på det.
Vi har ju fått en del lyssnare som har skrivit in och frågat: är vi de enda som har det jobbigt i bonusfamiljen? Och det skulle jag väl säga att det är de väl absolut inte. Man kan ju tänka det, när vi har med våra gäster så är de ju oftast ganska positiva och glada till sina bonusfamiljsrelationer. Men det är ju så att vi försöker ändå ha en positiv inställning till att vara en bonusfamilj. Men att det är enkelt, det ska vi väl inte påstå.
Nej, absolut inte. Och jag tror nog att det är så att vissa gäster just har haft kanske en svår period och kommit igenom det och kan dela med sig då av en inställning de har haft eller något konkret liksom praktiskt som de har gjort för att svetsa ihop familjen eller för att lösa vissa konflikter och sådär. Men jag tror alla familjer har olika problem och även kärnfamiljer förstås.
Ja, men precis. Det är ju som när ens barn har växt upp så glömmer man ju bort de allra jobbigaste sakerna.
Mm.
Det är ju inte så att en kärnfamilj är helt friktionsfri heller.
Nej,
verkligen. Och det kan jag ju verkligen intyga, som jag har ju haft en kärnfamilj. Sen har jag haft en kärnfamilj i en bonusfamilj. Det var ju när jag och min partner hade ett gemensamt barn och barn båda två från tidigare. Och nu har jag en renodlad bonusfamilj, kan man väl säga. Så att jag har ju testat lite av varje.
Mm.
Plus att jag är uppväxt i en kärnfamilj. Och jag vet definitivt att jag inte var världens underbaraste tonåring för mina föräldrar när jag var liten.
Nej, och jag är ju också uppvuxen i en kärnfamilj. Och jag hoppas ju att du inte ska behöva testa några ytterligare varianter av familjer än den här.
Ja, men jag tänkte att jag skulle testa att ha två män nästa gång. Polygami är mitt nästa mål.
Och då är väl frågan vem det är värst för, dem eller dig?
Tystnaden där blev kompakt. Jag försökte tänka efter ifall du sa någonting taskigt eller inte.
Det var meningen.
Vi drar ihop den här säcken, tror jag. Om inte du har någonting mer bonusfamiljet att säga så här på slutet. Du som är bonuspappan med hela svenska folket.
Ja, det jag vill säga är ju att vi har en sån fin Facebookgrupp som heter Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där har vi fått både nya medlemmar och nya inlägg och något anonymt inlägg som man också kan gå in och svara på för att hjälpa till. Ibland så vill man kanske inte skriva vem man är ifall någon läser som ingår i samma släkt eller vänkrets. Så skicka gärna till oss på PM på Facebook via våran vanliga poddsida Bonuspappan plus mamman. Eller så går ni in på Instagram på bonuspappan.plusmamman och skickar ett DM där. Och då är det ju nästan samma som våran långa mailadress bonuspappan.plusmamman@gmail.com.
Det blir ju väldigt jobbigt för dig, Martin, ifall du får det jobbigt i din bonusfamilj och du måste skriva in till bonusfamiljernas diskussionsgrupp anonymt. För jag vet ju vem det är som har skrivit.
Ja, men frågan är om du skulle känna igen mitt inlägg på språket då, eller om jag skulle kunna bara säga att nu har jag fått ett anonymt inlägg som jag lägger ut, men att det egentligen handlar om mig.
Så skulle det kunna vara. Eller så får du skriva till Stina och Thomas när de börjar sin podcast.
Ja, just det. Det pratade vi om, att familjeträdet i Ystad ska starta en podd. Men frågan är om de hinner det i år. Jag tror att vi får hoppas på att det blir någon gång under nästa år kanske som första avsnittet kommer.
Ja, men nästa år är ju vårt sista hundår. Vi har ju alltid sagt att det tar 7 år. Jag vet inte var vi har fått 7 år ifrån. Jag tror att det var kanske Moa som sa det. Moa Herngren från början, att det tar 7 år för en bonusfamilj att sätta sig. Mm. Eller om det faktiskt var Stina som sa det. Men nästa år är ju liksom det 6:e året fram till det 7:e året, så att det är ju det året som kommer vara det jobbigaste av alla.
Ja, 5 till 7 år, eller 5 till 7 år kan vi ta.
Ja, men det blir spännande. 2021 kommer vara året då allting händer.
Och framförallt året, förhoppningsvis, när coronapandemin lägger sig så att vi kan träffas lite mer som vanligt istället med alla våra släktingar.
Precis, så man kan ha sex med främmande människor igen.
Och glöm inte att i så fall använda skydd. Och glöm inte heller att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
Menar du munskydd då, Martin?
Ja, självklart.
Men också härligt.
Hej då!
Alltså, nu får du gå och raka dig, Martin.
Men du tyckte ju samtidigt att det var lite spännande att jag hade skägg.
Ja, men det var ju som att ha en extra man, så jag behöver inte bli polygam.
Men ska jag raka av det i omgångar så du får se hur jag ser ut i mustasch?
Nej, men jag tänkte du kanske kunde raka halva ansiktet så att jag kan ligga bredvid dig på ena sidan och ha en sorts man och så på andra sidan ha en annan sorts man.
Undrar vad de säger på Zoom-mötet imorgon bitti då?